efterhandskonstruktionens kranka blekhet. Det är svårt att förstå varför ingen bryr sig om mig längre. Folk brukade hissa samtliga världens fanor när jag drog mina sämsta vitsar, och spelte jag allan offentligt visste man snart detta i vår by och stad. Men senast jag gapade mig offentligt blev det tomater inlett med glåpord, och sedan tunnan, floden och vattenfallet för underböcker. För de dags hade sådant slutat i gladlinta skriverier, fast jäpat mitt i landomled. Paradoxen styrde mina steg redan tidigt mot komikerlivet. En är humor, som bekant är bästa medicinen mot den miser daglig misshandel kan förpassa vem som helst till punkt, men nog om den gamla goda tiden. Den nya dåliga är bra mycket mer ömkansvärd och dramatisk, och det till den i vilken vi torde tillbringa vårt varande. Icke desto mindre sparkar jag sålunda igång själva huvudsaken i denna min utläggning utan hänsyn till konsekvenserna. Året var 1939. Tyskarna var med ena foten i Polen, och premiärminister Chamberlain hade lovat att medlemmen istället stuckit näsan i glöt och i hemlighet skickat en drös dödsmördaragenter till der Nachtwurst, som det gemenligen plägade bemäla kajserns västfalska sommarstuga. Gruppens ledare hade dock ingen karta till målet. Premiärministern hade inte råd eller lust att ge dem vederbörliga upplysningar rörande uppdraget eller lämpliga hjälpmedel för möjliggörandet av detsamma. Därför blev det inte bättre när Hitler skickade ett specialförband till trakten för att röka ut ett väldolt gäng polska motståndsmän ur Wuppertal med omnejd. Chamberlains lilla tropp hade inte mycket dröm med för pliktens utförande, så de förskansade sig nödtorftigt bakom ett plank. Där tryckte de upp informationsbroschyrer vilka påtalade hur dåligt det trivdes och hur mycket de ville hem, vilka sedan spreds i nedre Schleswig-Holstein. En hamnade småningom i händerna på den spanska ambassadören. Det var illa. Ambassadören var nämligen dubbelspion med uppdrag av tyskekungen att förbereda Andorra för annexion av värsta sort, omedelbums. Jaha, utbrast ambassadören tveksamt. En karta över ett upp- och nervänt närke emot ljus låg i hans beniga knä, och hans knotiga finger petade håll i Örebro-trakten på skoj. Ska det vara nödvändigt att släpa in de likadon bara för att hitta hem till sådana män som den där idioten? Han rev sig bekymrat i pälsen och krafsade loss Kristinehamn från Vänerstranden med en gul tumnagel. Vissa dagar fick man till det, tyckte han. Samtidigt öppnades dörren, och inkom den till skattarsen med sina livvakter, asch, med ingudes soldaten. Ich lebe Nachtwurst, frustade han på sin bästa schwitzerdutsch, medan ambassadören tog för sig av sina egna kubanska cigariller. Den jovialige tischen grep spanjorens graverade sippotändare och stoppade den i fickan. Han slog sig ner med ett brett flin. Det har viskats i mitt öra att det må hända bor en liten troppusla legosoldater i din lilla skötna bakgård, Juan Pedro. Ambassadören svalde hårt och fumlade med sin replik. Nej men jaha, sluddrade han. Fortsatte han. Ja. För så var det med Juan Pedro. Tischen hade väldigt lite till övers för famlande, fumlande och fumlande. En pina hans mor hittat på en tråkig skötårsdag, medan pölsan kokade bort på vädspisen. Därför gjorde han regelmässigt slarvsylta av slarvpanor, som den valhänte spanjoren där i morgonrock och tofflor. Juan Pedro Zapatista svettades och kastade sig vid tischens blankpolerade skor, bara för att sparkas tillbaka och tumla ut genom bakdörren i en pinsam charlestonstil, så ja. Viskade tischen pompöst och grep tillfället i flykten. SS-trupperna spred sig likt välgjorda smörkakor genom Andorras oländiga bergtäring, och strax hissades förrens flagga över Eskalde Segordanis stadshus. Andorra hade fallit. Paris var nog på tur, kanske. Nyhetsrullarna på biografen visade rågblondarier som jodlade lågtyska propagandaslogans i gryningsljus. Radionyheterna var inget undantag, och kvällstidningarna var värst av alla. De bytte sida varannan torsdag och höll just lagom mycket avstånd till känsliga ämnen. Det blev mycket sånt, och därför var det lätt för Chamberlains tropp att smyga sig östet från by till by under skydd av dagsljus och brandsirener. Mera tjosan, skrålade de när helst nästa stadsgräns närmade sig, draperade i konfiskerade neonskyltar och färgglada mössor med bjällror och sirener. När de sedan lämnade trakten ovanpå en hökera dragen av borgmästarens fru och hennes tama Hermelin. Få punkter malplaceras så som Lilandora, men att Holland låg mitt emellan två arbetslösa jätter och blott 3 mil från ytterligaren, det var liksom barockt i överkant. Men inte skulle det betyda något. Jag hade inget emot Chamberlains plan att skicka gerillatrupper till Västfalen via Hornedalen. Det lät vettigt och såg ut som handfast ledning från Domningsträet, även om den geografiskt obildade kunde förväxla södra Tyskland med Pyrenéerna i en handvändning. Just en sådan miss hade Chamberlain gjort, och trots hans 6-stjärniga rådgivares petiga invändningar hade han drivit igenom beslutet att luftlandsätta en hel skvadron specialister på en liten holme mitt i Andorras största pöl. Plastbassängen bakom Magetsems Pyrenés i huvudstaden. Grovmarskalk Larsson von Göran harklade sig sällan försynt, och ej heller blygsamt. Men denna gång blev det knappt ens en hörbar rosslin när han tveksamt klargjorde sin intention att dra ett djupt andetag och sedan andas ut igen. Sån var han. Dock inte ofta. På Chamberlains kontor stod 3 högt dekorerade herrar och bråkade med varandra över en upphittad och påhittad militärstrategi och 2 medaljer. Ge hit! Protesterade kvartsergent och kadett Mamelukos Jans Mörlug. Åh nej! Du har redan en liten navkapsel i blått band runt trippelhackorna, baron Bratislava, och jag fick bara en förgylld mums-mums på kredit. Snart flög det 3 i affärsklass till London, där de möttes vid Piccadilly Circus. Chamberlain var med, men krigssekreterare Horribilis hade blev kvar på krogen i Birmingham och förrådde dem. De 30 silverpenningarna stubade han skälmskt i ett statligt skallbolag och förskingrade 28 redan första timmen, på en investering i en rumklass, fast lite billigare. Punktet var Horribilis hans smala lycka att finansministeriet var upptaget med att tillverka granater och spitfires, samt att silverpriset låg på cirka 5 kilo guld per brittisk tuns snus, knepigt nog. Engelsmännens måttsystem har ju alltid varit särget. Punkt samtidigt, i Andorra, hade den sista seriösa motståndsmannen slutligen blivit omsorgsfullt inpackad i kolsyris och skeppad till Berlin. Utan att ens försöka gömma sig bakom sedvanliga buskaga och billigt försökte ett gäng lokalpartisaner frita honom i Carcassonne-trakten, men råkade frita Obersturmbannförer Bruno Bonstahlia Hirn istället och flydde med oförrättat värd, samt Bruno, till gömslen i katalanska bergen. Först när SS-trupperna knackade på dörren en halvtimme senare insåg de att det nog vore bäst att kolla vem som låg i utesäcken. Läderstövlarna var inget att bråka om, men nazirevärerna och epoletter täckta i hackkorspaljetter varslade om andra bud. När till slut hjärtkorset trillade av bröstfickan och med en kamp donade ut i rummet, som talbok i fickan på den kidnappade, då trillade femöringen ner hos samtliga. Med bultande hjärta, tanniga ben och skadskjutna hopp sprang de och gömde sig under en tidning från förra tisdagen. Mikael Wiehe kom in genom dörren. Resten är musikhistoria, men hans nazistuniform spred förvirring och när han kommenderade SS-trupperna med storm och gans blev det ordning på torpet. Bruno fritog skvat i 5. Och 5 i Andorra är, som bekant, något helt annat än 5 i nästa eller året. Här var det liktydigt med 5-stjärnig fiesta inklusive massavrättningar in absurdum, en tradition som tagit sin begynnelse när siste baronen de Catalan gjort stor sak av några äppelpallande gästarbetare utan andoranskt visum, som förrat sig norrut en vacker eftermiddag för exakt 197 år sedan. Nästan exakt åtminstone. Det var nära. Hur som helst hade det slutligen avrättats medelst så kallad äppling, vilket krävde generösa mängder frukt, något mindre mängder konjak, gjord på frukt, och slutligen ofantliga kvantiteter färsk, nyplockad gås. De olyckliga äppelpallarna, allt fot med bra burn och dala varvat med Ingrid Marie och Filippa i putande rockfickor, förvandlades hastigt till stora högar fallfrukt med köttfärssås när replikationsplutonen rockade loss, men det är kommatecken som meningsavslutare som egentligen förtjänar ett stycke för sig själv. Traditionsbropper för många en tradition i sig, som versalfrosseri eller inappropriate foreign notebursts, för att inte tala om i Hulftig och Aijsk. Kommarevolutionen har däremot ännu inte slagit igenom på allvar, men nu kanske det är dags för slikt. Vi var på den tiden hängiven nazist och tyckte mycket om pampig opera, då speciellt Wagners Dödigt svin. Det var därför förvånat till att skiffla kritik i överkant över mina egna påfund, konstigt nog. Vi och jag var dödsfiender sedan födsel, av tradition och ohejdad vana. Nu vet ni allt vilken gris den förbannade idioten var även under goda förutsättningar. Men det pågick, som bekant, större och grövre ting än via så hemula utsvävningar. Redan 1937 hade en topphemlig löjtnantskurator vid namn Devrök gett sig fan på att äkta den tyska rikskanslerns fru Helga. Problematiken torde vara uppenbar i sådant tövande konspirationstänkande. Det var rikskanslerns fru, Helga. Men Devrök var inte en blygsam eller vettig man och bar sina intentioner på skulden i halvskapt format. Sålunda dröjde det förgäligen innan kanslern själv fick se honom, frestrots uppklädd, tassande in i kanslerpalatsets tambur med fjäder i hatten och blombuketten i vänster tass. Det dröjde inte länge innan han åkte hissen upp till kungsvåningen med dåliga avsikter och smutsiga kalsonger, bara för att sedan knacka på fel dörr och bjuda ut vaktmästarens 13-åriga syster Frida Vaktmäster. Min själ, så ung ni verkar. Utbrast Devrök. Det uttalandet uppfattades av damen i fråga som en skälmsk flit, men hon var inte av hävd och ohejdad vana sådan att dylikt beteende godtogs stillatigande. Alltså drömde hon sin blankpolerade lornhjärtetuiret i pannan på det posterade SS-vakterna vid poten och bjöd in Devrök på kvällskaffe. Och så kunde det gå. Det är inte helt klarlagt vad Devrök hade för sig där inne, men Frida syntes dagarna efteråt vid snabbköpet med fickorna fulla med vitaminpiller och hallonlas och en blick Devrök vid spisen hemma i Berlin. Slutsatser drogs rörande detta. Företrädelsevis i riktning mot hypnos eller någon sorts demonisk besittelse eller inopererade mikrokips. Folk viskade bakom Fridas rygg och ritade svastikor på sina nasiarmbindlar. När hon frågade dem vad de höll med så visslade de förelägget och drog någon gammal goding på handklaver. Då gick Frida till obehagliga personangrepp tills någon vänlig själ dök upp med en lugnande spruta och en nyskakad martini. Hennes utflykter utanför residenset begränsades sedermera till månatliga besök vid slottsoperan samt årliga pyromanistiska utsvävningar vid grundskolan. Men hon beklagade sig sällan, för Devrök såg till att förklara för henne varför detta var i hennes intresse. Min kära, brukade han börja. Vi hade ju pratat vitt och brett om stort och smått, men nu sätter jag ner foten mitt i en Schwarzwaldtoppa så grädden stänker. Till det, älskling. Och i Budapeststubben. Ingen bryr sig om dina jävla bakelser. De delade Frida barskt och drömde en hink tiramisu i huvudet på honom. Försök förstå. Nu drar jag. Det är svårt att i efterhand förstå varför ingen, eller åtminstone det som räknas, bryr sig om något annat än mig. Ja. Och med Devröks sista fettisdagsbulle mosad under vänsterkylan flyttade Frida till Genève, där hon fick brev från sig själv. Stackars fröken Frida.